Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Välkomna till Studio Access. Min gäst idag är författaren Torbjörn Elensky. Varmt välkommen.
Tackar, tackar.
Du säger att religionens former nu söker sig in i politiken. Vad menar du med det?
Alltså jag menar egentligen ett par olika saker. Dels menar jag att den världsbild vi har och som vi bygger våra ställningstaganden och våra rationella överväganden på i grunden vilar på något sorts religiöst fundament.
Jag har märkt att många, de flesta svenskarna som jag har träffat läser bara svenska böcker.
Är det sant?
Ja, och det tycker jag är lite konstigt.
Ja, det låter väldigt konstigt. Jag läser, ärligt talat, nästan... Jag läser svenska böcker för jobbets räkning, för att jag sitter med olika sådana här juryer. Eller en jury egentligen.
Hur var det med språket?
Ja, det är svårt. Men annars så läser jag nästan bara på engelska, franska, italienska och spanska.
Men du flyttar med dem?
Ja, i stort sett.
Aha, nice. Wow. Shit. You give the impression that you are a man of high culture.
Okej, okay. Ja, det är bra. Mm. Det är ingenting jag eftersträvar, det kommer falla sig helt naturligt för mig. Mm.
Men när du var liten, vad önskade du att du skulle bli då?
Jag önskade mig lite olika åldrar. Mm. Jag ville faktiskt aldrig bli polis.
Inte?
Nej,
jag är
Han gäller inte semlor.
Nej, jag är ledsen. Jag drömde bli en period ville jag bli kompositör och dirigent och skriva jag skrev modernistiska superkonstiga stycken där man skulle slå med hammare på spikar och man skulle spela piano med massa skruvar och så där i pianot.
Är du musiker?
Nej.
Hur gammal var du då?
Ja, 11-12 kanske, något sånt där. Jag tyckte det var kul. Jag gick en musikskola så det var också lite influenser. Sen ville jag bli filmregissör och så småningom så insåg jag då att det är alldeles för mycket jobb och för mycket andra människor som stör och stoppar den, så det är verkligen ingenting som är värt att satsa på. Och sen tyckte jag hela tiden själv att jag var författare liksom, så det var ingenting jag någonsin ville bli. Jag bara tyckte så här, ja men böcker, det skriver man ju vad man än jobbar med liksom. Ja. Och så ville jag bli lite så där advokat.
Hur många böcker har du skrivit hittills?
12 tror jag.
Oh, jäklar.
Mycket skönlitteratur, va?
Mest skönlitteratur faktiskt.
Kör du en Yang Yu där du försöker med skönlitteraturen påverka folks politiska läggning?
Nej.
Okej.
Okay. jag skriver en skönlitteratur som försöker stöta bort folk och få folk att fatta att skönlitteraturen är en död konstart. Ni måste sluta med det här. Så att jag är egentligen en antiförfattare.
Tycker du det på riktigt, att det är en död konstform?
Nej, inte död kanske, men den rycker fortfarande. Alltså det är inte världens vitalaste konstform, inte i Sverige just nu i alla fall.
Nej.
Inte i världen heller, tror jag. Eller möjligen, det finns väldigt mycket bra som händer. Jag vågar påstå att det händer en del intressant utanför Nord och väst. Jag vet ju inte, jag kan ju inte läsa till exempel arabiska, men de flesta
kan du inte.
Nej, nej, för inte, det finns någon som kan, men det är väldigt många, jag vill inte säga alla, men väldigt många av de mer framstående arabiska författarna skriver ju på franska eller i viss mån på engelska liksom. Det beror på lite grann var de kommer ifrån, men de här som kommer från Maghreb-området skriver ju på franska ofta. Kamel Daoud och vad de nu heter, det finns massa filmare, Elfani, några namn. Nadia Elfani är någon, har för mig, filmare i Frankrike och sånt där.
Men Torbjörn,
och alla du... de där hatar ju slöjor också. Ja.
När det var lite, vem hade du som förebild?
Jag älskade som förebild.
Ja, alltså jag tänker när man är ung person, istället för att tänka att man vill bli polis, man vill bli dirigent och författare.
Afghaner.
Tjena, tjena.
Vad roligt.
Ja,
han är alltid sen.
Ja, men det.
Han är alltid sen. For the record, han är alltid sen.
Han tror kanske att det är ett cocktailparty.
Men jag har hört att han har han ska kompensera oss med någonting.
Ja.
Är det sant?
När polisen kommer sent.
Mm-hmm. Då, yes!
Då måste man bjuda på någonting.
Vadå, donuts? Nej.
Nej, donuts, det är väldigt USA. Nej. Det är en vanlig klassisk tårta.
Men, är det sant?
Ja.
Men är den laktosfri då?
Ja, det undrar jag om jag är en laktosfri. Men herregud, vanlig.
Oj, jag är med en liten tårta. Det är som så att...
jättetårta.
Jag ser
ser mest bekymrad
ut. Ångesten i Askans ögon.
Shit, motherfucker.
Är det Ida som har bakat den?
Det är Ida som har bakat den tårtan.
Nej, det kan du bara hålla upp
den. Nej, men så den är... Oj, den är hemgjord till och med.
Den är hemgjord.
Det är extra tjusig.
Med Oreo och så.
Det är en Oreo-tårta. Det är som så att jag fyllde år för
basen.
Ja, jag vet.
Gör du?
Ja.
Va?
Sälla efterblivet.
Jo, jag vet. Så då tänkte jag liksom, det är klart att vi ska äta tårta med Torbjörn.
Ja.
Ja, och fira Mustafa.
Ja.
Hur gammal blir du?
Jag blir 35.
Är du så ung?
Ja, tydligen. När är du född, Torbjörn?
67.
67.
Men då fyller grattis du... efterskott måste
tack så mycket. 67. Tack.
11 juli fyller jag också, så att... Fyller man upp på sommaren i Sverige så är man ju liksom lurad.
Ja.
Eller hur?
Ja,
man
föds
och tänker, wow, jag kom till tropikerna, hurra.
Ingen
och sen så är det 10 månader. Ja, det var skönt att slippa fira, tycker jag. Jag hatar när man sjunger för i skolan och så här. Ja, det har jag alltid tyckt är så här löjligt och pinsamt.
Jag gillar inte att fira min födelsedag.
Varför?
Jag vet inte.
När fyller du då?
23 september.
September.
Ja.
Då kommer vi komma
ihåg det. Kommer vi göra överraskningsfest bara för det.
Mm. Ja. Det kanske blir en överraskningsfest. Men jag hade ställt en fråga. Ja. Och det var just vem som var din förebild när du var ung.
Alltså av personer jag kände? Eller i...
ja, men någon som du inspirerades av och som du kände så här, wow, den här personen, honom skulle jag vilja bli. Eller den här personen inspirerar mig.
Alltså det är väldigt konstigt kanske, men jag hade egentligen inte riktigt den sortens... idoler. Däremot så var jag helt, under flera år, helt besatt av den här ryska tonsättaren Dmitri Shostakovich. Men jag tyckte det var helt makalöst. Nu är jag inte riktigt lika förtjust längre, men jag var liksom i också samma ålder, så här 11, 12 och tidiga tonåren, så var jag helt besatt av det. Jag köpte så stora boxar med samtliga symfonier och allting. Och läste hans memoarer. Han skrev fruktansvärda, eller han skrev inte själv, men han Solomon Volkov intervjuade honom och skrev liksom hans memoarer åt honom, och det är de mest fruktansvärda skildringarna av Stalin och Sovjet och sånt man kan tänka sig, och han klarar sig ändå ifrån fångläger och tortyr och sånt där, men det var fullkomlig absurd upplevelse. Han, jag vet inte, jag vill inte bli som han, men jag är helt besatt av allt det där.
Alltså hur vanligt är det som 12-åring att hålla på och läsa och lyssna på?
Nej, men det finns fler än man tror jag. Alltså de flesta inte, eller de flesta vet jag inte, men väldigt många barn är ju ganska nyfikna och vill lära sig saker och vill bli utmanade. Problemet med vår tids barn- och ungdomskultur är att den syftar ju till att aktivt fördumma barn genom att servera dem helt meningslösa ungdomsböcker. Jag blir helt chockad när jag ser att folk liksom som är 16-17 läser ungdomsböcker fortfarande. Mm. Jag läste vuxenböcker när jag var i mellanstadieåldern. Liksom. Jag förstår inte varför man ska hålla på och hålla sig till färdig tuggad litteratur sådär, liksom, eller sånt som
vad läser de
tillrättalagt. numera.
Ja, alltså vad är de här ungdomsböckerna? Vad är det för sorts ungdomsböcker?
Alltså problemet är att jag har bara sett dem i filmversionen en del.
Ja.
Hunger Games och sådana där. Men jag är säker på att det finns en del böcker som är bra också. Varför inte?
Du gillade inte Hunger Games?
Det fanns inte när jag var liten.
Ja.
Men jag tror inte, jag vet inte om det fanns någon motsvarighet.
Är Liftaren Sky till Galaxen en ungdomsbok eller vuxenbok?
Det är nog en allmän nördbok oavsett åldrar, väl?
Ja.
Eller? Det är sån här kultbok som Tolkien. Sagan om ringen kan man ju läsa när man är liten.
Dune man kan ju läsa considered den. Young adult.
Dune?
Ja.
Va?
Ja,
men absolut. Ja. Varför inte?
Mm.
Det är väl inte så...
Fast det är ingen fördummande bok.
Nej, men det är väl ingen ungdomsbok. Är den gjord för young adult, säger du? Eller?
One of the...
Okej, men det kanske... Alltså, man kan inte vara kategorisk så att alla såna böcker är dåliga, det är inte det jag menar.
Well,
fast jag tror att om man skulle låta barn och ungdomar bli mer utmanade och ta del av svårare saker, så är det väldigt många fler som skulle klara mycket mer än man tror. Alltså.
Men är inte det
bara vuxna som inbillar sig att det
är. Är inte det ett av problemen idag att ungdomar har tillgång till en helt annan typ av information, och i vissa sammanhang så är de mer pålästa än vuxna?
Absolut.
Vi pratar bland annat om cannabis, är ju en sak.
Mm.
Men även politik och mycket annat, så har de tillgång till en helt annan.
Fast de kan ju, ja, absolut, fast det finns ju, det är en sak att hänga med i flödet, men även om man hänger med i flödet bättre än en vuxen, så har man ju svårare att tolka det om man inte har
erfarenhet.
Eller grundkunskaper liksom.
Men läser de egentligen, ungdomarna nu?
Ja, som sagt, jag var i Kroatien nu i helgen och jag satt och pratade med tre
ungdomar. Väldigt massa Kroatien här.
Ja. Är du inte från Kroatien?
Har de inte lite halvdan mat där? Jag var där och du var besviken. Jag var bara på bosniska restauranger man fick
mat. I grunden så är det kast, för att deras princip är att de har bara salt och peppar när de steker köttet. Och de steker det riktigt hårt. Men
jag fick en känsla av att de försökte liksom låtsas laga italiensk mat. Ja. Och det blev bara...
Nej, det blir inte bra. Men man måste gå till riktiga restauranger och ha riktiga kockar. De försöker nog lura många turister. Det finns nog så här i Sverige också många restauranger där de inte har en riktig kock. Och då blir man bara, det är bara skitmat.
Jag vet att du är en Italien fantast.
Ja, ja.
Jag ska till Trento imorgon.
Fantastiskt.
Släng dig i ansiktet på oss andra.
Ja, men...
och jag till Florens.
Trevligt.
Nej, ska du?
Ja. Okej, när, var, hur? Eller var vet jag nu, men vad ska ni göra där?
Vi ska vandra lite, jag och tjejen lite. Mm. Bara. Nu är det väldigt varmt där, men... Ja, vi planerar sedan långt tillbaka. Det ser vi mycket fram emot.
Men det kommer ju bli fantastiskt.
Mm. Och jag vet ju att du har en koppling till Gardasjön en del.
Ja.
Berätta, visst var det din pappas tjej eller något sånt?
Ja, alltså koppling. Vi var där på sommaren när jag var liten. Vid Gardasjön. I Sirmione. Jag vet inte, lite ställe utanför där som jag inte kommer ihåg vad det heter för någonting. Så det är bara det som är kopplingen. Liksom. Annars har jag varit mycket mer i Milano. För hon, den här tjejen, nu är 80 plus, hon hade och har fortfarande lägenhet i Milano.
Är inte Italien lite överskattat?
Nej. Alltså jag har åkt dit varje år sedan 2014.
Jag har varit där flera gånger, jag tycker det är jätteöverskattat.
Va?
Ja. Var har du varit då?
Jag har varit i Parma. Det är den tråkigaste staden jag varit i Europa.
Vad gjorde du i Parma överhuvudtaget? Det var lite udda val av stad i och för sig, men okej, visst.
Ja, men jag valde inte stad.
Var du sugen på Parma-skinka?
Nej, det var kemikonferens.
Okej, okay, I'm sorry to get it.
Nej, men vadå? Vad är det för fel på kemikonferens?
Ja, it's not really the soul of Italy to go.
Jag var på universitetet, på deras campus. Det var ju för sig nice. På deras universitetscampus. Restaurangen, såklart de hade pizza, ugn, de hade fett mycket italiensk
men
mat.
Men nu vill jag bara säga att jag har varit många gånger i Italien utan att överhuvudtaget äta pizza, men okej.
Uff, det är så gott.
Det är gott, men
jag tycker inte pizzan var så god.
Well, I don't like it in Italy either.
Ashkan, om du äter god mat på campus, vad kan man då förvänta sig i Toscana?
Okej, Toscana är annorlunda. Dit vill jag åka.
Det har varit ju... i Rom?
Nej.
Where have you been?
Kan du ta mig till Italien? Var det Parma på kemikonferens? Alltså, det är Rom, absurd.
Milano har jag varit i. Nej. Jag har varit i Bologna.
Du har bara varit i de mest välordnade borgerliga industristäderna i Norditalien.
Är de välordnade?
Ja.
I italiensk mått.
Bologna var katastrof.
Well, that is because you have traveled with your left brain.
Jag måste säga att av alla resemål, alltså Grekland, Kroatien, Spanien, Portugal, efter ett tag så tröttnar du på maten och sådär. Det gör jag inte med Italien. Nej. Jag tröttnar inte på maten, glassen, vädret, människorna, ditt vackert språk. Det är där jag vill bo egentligen.
Du vill egentligen like konvertera till folk, folk är trevliga. Sen är det ju det som är så fantastiskt där om man åker lite grann. Det är att maten förändras från region till region.
Ja.
Det är därför jag har inget emot pizza heller. Men det är inte liksom... Nej.
But
det är inte det viktiga. Liksom, om du inte möjligen åker till Neapel och äter på någon sån här gatuservering. Men annars ska man kolla. Vad har den regionen, den här staden, den här byn för specialiteter för den här årstiden? Det är fantastiskt. Du kan åka olika tider och få olika mat. Och de har ofta på olika ställen, till exempel i Florens då, så har de mat som är deras specialmat som turister inte så ofta äter. När ska du till Florens? Om några dagar?
30 juli.
Fantastiskt. Men då du kommer ju vara fasansfullt varmt.
Men okej. Du kommer från Egypten.
Ja, du kommer från Egypten. Du klarar det. Men ska du äta lampredotto när du är där?
Vad är det för något?
Lampredotto. Det är komage. Det är jättegott.
Är det?
Ja.
Är det deras haggis?
Ja, det är lite finare än det. Och sen är det en speciell mage. Jag kommer aldrig ihåg vilken det är.
Men kon har fyra magar.
Kon har fyra magar, precis. Och det här, den här magen, den är liksom... Det är inte den här som är vit och sladdrig så här, som de kokar soppa på i Istanbul och såna saker. Utan den här tunn...
En
ja, varför inte? Det stoppar man ju korv. Men vad heter det? Den är tunn och lite brun. Lampredotto, det är jättegott.
That's interesting. In Egypt, like it's considered the opposite. Like when you slaughter, for example, a cow, you give away the stomach to the poor people because it's considered like not good thing to eat.
Finns det någon vegetarisk version på det?
Ingen aning. Är du vegetarian eller?
What's inside the stomach?
Ja.
But it's funny. It's funny you bring up Italy. So när jag kollade på Messenger,
ja.
Du har skickat ett meddelande till mig för 5 år sedan.
Ha, ja.
När jag fick uppehållstillstånd.
Jaha, herregud, vilket det kommer jag ihåg.
And this is like the first time we meet, but det var fint egentligen. Hoppas vi ses i Stockholm framöver någon gång. Glad mitt sommar från Rom.
Jaha. Ja.
And now is the first time we meet.
Är du medborgare nu?
Nej.
Nej, du har PUT.
Ja.
Okej. Okay. När blir du medborgare?
That's the thing. Like I have applied for citizenship for like a year ago now. But do you know how long it takes on average?
Ingen aning.
33 månader.
Oj.
Från ansökan till...
Från ansökan.
Okay.
Inte konstigt.
Ja. Det är 3 år.
3 år?
Ja.
Från ansökan. Mm. So like before you have to like be here for a few years, just then to apply, and then it takes 3 years from application.
Huh.
Mm. Och det är ännu längre nu med efter corona och sånt kanske, eller? Eller är det den här normala tiden? Jag har ingen aning om.
Jag vet inte faktiskt.
Men jag var nyfiken på det här med ungdomsböcker. Jag kan inte riktigt släppa det. Jag har aldrig hört det läggas upp så där. För det påminner mig om en bekant till mig som alltid var så här: Ashkan, det är jätteviktigt att läsa böcker, försökte han berätta för mig. Inte för att jag inte läser böcker, han ville bara signalera att han läser böcker.
Ja.
Men han läste så här Da Vinci-koden och sån här grejer.
Ja.
Och jag tror inte att bara för att du läser en bok så blir du smart av det.
Absolut inte.
Speciellt inte om du läser sån... Jag tycker sånt... Nu låter jag som en elitist.
Ja, för Da Vinci-koden är skitbra.
Ja, fast det är entertainment. Det är entertainment.
Ja, det är inget fel på underhållning.
Nej, det är inget fel på det. Men att lura sig själv och tro att om jag läser mycket Da Vinci-koden och Dan Brown så blir jag smart.
I don't like Dan Brown at all.
Inte jag heller.
Fast det hjälper ju väldigt mycket i förståelse, ordförståelse för mig som har dyslexi. Om jag läser högt så hjälper det väldigt mycket med, jag blir bättre i skrift. Jag antar att alla blir bra i skrift. Så att man blir väl bra på många
ja,
sätt.
Det är alltså, det är bättre än att inte läsa. Och de här Harry Potter-böckerna till exempel måste verka ha gjort underverk för barns och inte minst killars läsning faktiskt. Min syster son, han har läst den 3-4-5 gånger rakt igenom. Och han är 14 nu, så att han gjorde det liksom när han var kanske 10 eller något sånt där.
Det är tungt språk i den, det är bra språk i den. Harry Potter.
Ja. I like the audiobooks. Stephen Fry is a narrator.
Ah, nice.
I love Stephen Fry.
Men jag fick veta att du visste att du var författare när du var 10 år.
Vi fick veta det. Jag sa det nyss, just det.
Ja,
just det.
Exakt.
Hur kan man veta det? Sent.
Ja, men jag har gjort lite läxa om Torbjörn innan.
Han har redan pratat om det.
Ja, jag vet. Och det visste jag inte. Men hur som
helst. Det är helst. För att du
ser. Okej. Inga problem. Tårtan var fantastisk. Mm.
Ja.
Kom sent alltid.
Ja, just det. Nu är han ju förlåten.
Och vet du vad du missade? Torbjörn sa att han skrev skönlitteratur för att folk ska sluta läsa skönlitteratur.
Ja, kanske inte riktigt. Men
du kallar
det vi kan återkomma till det.
Antiförfattare, jag gillar det.
Ja.
Men jag tänker apropå det att när du var ju ett speciellt barn, om man säger så.
Han påstår att han inte var det. Han menar att alla barn är likadana.
Nej, jag tror kanske alla barn är inte likadana, men många fler än man tror om de får chansen. Faktiskt. Det tror jag.
Okej, men jag tänker att de flesta barn kanske behöver börja med barnböcker och ungdomsböcker.
Ja, när de är 3 år, ja. Nej, förlåt. Ja, nej, men det är klart. Fast absolut. Nej, men jag läste ju ungdomsböcker och barnböcker när jag var liten också.
Hur gammal var du då?
35. Nej, men det är alltså upp i åren, det beror på, jag varierade. En sak som var rolig när man läste när man var liten är att innan man liksom kommer upp till säg gymnasiet någonting, då vet man ju inte riktigt skillnaden på vad som är bra och dåligt för vuxna och barn och så vidare. Så jag kunde läsa tvillingdeckare ena dagen och Dostojevskij andra och någon konstig, jag vet inte, Agatha Christie ena sekunden och liksom Balzac. Det bara hoppar jag. Det är ingen känsla av att det ena skulle vara svårt. Det var ingen som sa till mig att men det här är svårt. Ta den här istället. Utan liksom, jag hade väl turen också då att vi hade mycket böcker hemma så jag kunde liksom plocka ur hyllan. Liksom. Så där. Det var aldrig någon som sa till mig att läsa och det var aldrig någon som sa till mig att ta något annat. Det enda gången jag någonsin något sådant blev tillsagd, det var när jag gick med farmor. Och så skulle jag få gå in i en bokhandel och då valde jag Tintin-album. Och hon var så här missnöjd att nej, man skulle ta riktiga böcker. Så jag gillar Tintin och serier och allt möjligt också. Alltså det finns inget självändamål med att vara missriktat, kan jag säga, snobbig och elitistisk kring sånt där. Det tycker jag inte är någon poäng, det är absolut inte. Däremot så tycker jag att det finns det synd om man gör det för enkelt för folk, inte minst barn och ungdomar som faktiskt skulle kunna klara mer liksom.
Hur ser det ut när man gör det för enkelt? Vad är det de vuxna aktivt gör? Eller kanske aktivt inte gör?
Alltså jag har svårt att generellt säga någonting om det, men låt mig säga så här. Jag kan ta ett väldigt konkret exempel. En kompis till mig jobbar som lärare, jobbade för flera år sedan som lärare, jag tror han är det fortfarande, i en skola här på Södermalm. I hans högstadieklass skulle de läsa vad heter den? Mina drömmars stad. Den här stora bokserien om Stockholm som inte är särskilt svårt språk och som är liksom, på något sätt handlar om vanliga människors liv i Stockholm under många generationer. Och under alla år, när jag gick i skolan fick man läsa den. Inte hela, men delar och så vidare. Eleverna ansåg då att den här boken var för svår. Och det värsta var att inte bara elever utan deras föräldrar kontaktade läraren och sa att hur kan ni ge dem så här svåra böcker? De ville att de skulle ha någon sorts ungdomsböcker eller någonting. Det är ju ett paradexempel. När föräldrarna liksom ska skydda barnen från för svåra böcker.
Det är barnmisshandel.
Ja, det är barnmisshandel. Det är det absolut.
Vi fick läsa Don Quixote.
Det är ju bra.
Utvandrarna. Den fick vi läsa på högstadiet.
Mm.
Don Quixote på gymnasiet. Det var tung, bra litteratur.
Utvandrarnas language is a bit... It's a bit old.
Ja, men vi fick läsa det och så fick vi diskutera vad meningen är. Och...
Men det är ju lysande.
Ja, det var det.
Och vad var det för skola du gick där?
I Kista.
Ja, okej.
Okay. Ja.
Men det här du säger nu, kan man inte applicera det här på...
Det beror ju på vilken lärare man råkar ha.
Ja.
Också, förlåt. Ja.
På dagens svenska skola, att om du säger att de här böckerna inte är för svåra och föräldrarna har fel, då kan man ju dra det till sin spets och säga också att ja, men det här med att barnen ska söka sin egen kunskap och de här uppgifterna de får hemma där de ska dra paralleller vad som händer i romartiden till dagens samhälle och jämföra det med svensk politik. Ja, men det är inte så svårt, det är bara att tänka till liksom. Men de har ju stora problem med det.
Skulle jag tycka det?
Nej, kan man inte säga så? Men...
Alltså jag tror ju att det är ganska bra om man... Till exempel den typen av historiska jämförelser, de är fullkomligt otroligt svåra. Och nästan alltid blir det helt missvisande. Även om man är väldigt, väldigt kunnig om en epok, men det finns så otroligt mycket som skiljer. Du kan inte bara ta någon romersk händelse och säga att det är som nu, det var ju populärt kring Trump, var Trump ner
just,
eller
vad
man säger. Det är fullkomligt
lack när jag ser sådana jämförelser.
Visst är det dumt?
Ja.
Det är så himla, himla feltänkt. Alltså jag tror att det är väldigt, väldigt viktigt att kunna historia i den mån man kan kunna något sånt, men känna till så mycket som går om historien och hur man liksom tolkar historien, hur historien används, vad den betyder, vad som faktiskt har hänt och vad de här olika händelserna har inneburit. Ju mer av det man förstår, desto bättre kan man ju uppfatta vissa saker i samtiden. Men jag tror att man då också inte minst faktiskt inser att det är verkligen, verkligen, verkligen oftast helt omöjligt och i alla fall alltid väldigt, väldigt svårt att föra över liksom paralleller från historien till vår tid. Så, ja, nu är det som 30-talet eller nu är det som under Neros tid eller nu är det så, alltså det blir så himla.
Men när kan man säga det då?
Nästan aldrig.
Reactionary movements in general, they want to go to towards like a time in the past.
Vilka då till exempel?
Look, Jenny, we talked about, for example, have you heard about Dark Enlightenment?
Ja, ja.
Yeah. So they are very nice. Fascinated. They're very fascinated, like with the Bronze Age values, ancient Greece, and so on.
Det här är intressant. Vi har ju pratat om, men kan inte vi höra Torbjörn? Vad är Dark Enlightenment som du vet och känner till?
Det är ju den här Nick Land, eller hur?
Exakt.
Som har skrivit om det. Och jag vet att jag har läst den där boken eller en artikel, så eller vad det är, men det var flera år sedan. Det jag minns mest från det där och allt det jag läste runt om det var att han var lärare först i England på universitet.
Yes.
Och sen tog han väldigt mycket knark och spårade ur, och så blev han väl, om han avgick eller blev sparkad. Och nu bor han i Singapore, FM eller något sånt där.
Kina, ja, eller Singapore någonstans där.
Och jag skulle behöva läst det nyligen för att kunna säga något mer vettigt om det. Men jag uppfattar det nog inte så mycket som att han är en sån som drömmer om bronsåldern. Är inte han accelerationist snarare?
Ja, det är han.
Yeah, but that's actually the interesting part. There seems to be, like all movement that are not really organized or centralized, there is a theoretical aspect, Nick Land, and what's the other guy?
Curtis Yarvin.
Curtis Yarvin. And then there is some kind of movement that is developing online with mostly like young men who are starting to idealize more and more these, like, they are like a bit neo-fascist, one can say. They call themselves radical traditionalists, and they are against democracy. They are a bit, I don't know if you can call them somewhat Nietzschean as well. And so on.
Nej, inte Nietzscheaner. Det är de inte. De tror att de är det.
Fast jag undrar om de inte tror att de är väldigt mycket av allt det där. För att det är liksom i själva verket, alltså traditionalism är ju en sak som är intressant i sig och som finns både i mera oskyldiga, svärmiska, religiösa varianter och i mera fascistoida varianter i alla fall, får man säga. Och det är ju jätteintressant, för att det är en av de där märkliga underliggande ideologiska strömningarna som har funnits egentligen i bra mycket mer än 100 år, men som jag misstänker kan ha större växtkraften man tror. Alltså det är alltid väldigt svårt att veta vad som kommer att slå igenom för eller senare.
Exakt.
Men traditionalism är jätteintressant, och om man då pratar om nyfascism och fascistoida rörelser, så Julius Evola, en central som förstås, ni känner väl till den, antar jag, men som är, ja, och som är mycket,
mycket...
He has
been influential also to this movement.
Ja, han har blivit påverkad av det och han har påverkat det, absolut. Han är ju liksom någonstans där i mitten mellan de här Genon och Schwann och de andra. Vi har ju en svensk traditionalist också.
Vem då?
Tage Lindbom.
Mm-hmm.
En väldigt, väldigt speciell person som var från början aktiv socialdemokrat. Han kom, jag vet, hela tiden, hela bakgrunden, han var adopterad eller växte upp i fosterfamilj som liten och sånt där. Så han hade en problematisk uppväxt. Sen blev han aktiv socialdemokrat. Framstående då under 30-40-talet. Han blev chef för Arbetarrörelsens arkiv. Och någon gång under 50-talet så träffar han Fritjof Schwann, tror jag, om ni vet om det är. Det är en av de här stora traditionalistiska liksom guruerna som då bor i Schweiz, i Genève, för mig.
Förlåt, när man säger att man är traditionalist, då värnar man om traditionen.
Ja, men, nej, vänta, jag ska komma tillbaka till det. Förlåt mig. Men Tage Lindbom, han konverterat till islam. Ja, för att väldigt många av de här traditionalisterna, inklusive, som ni kanske vet, flera avhoppade nazister efter kriget, de väljer ju islam för att man säger att islam är den mest konservativa religiösa riktningen, den som de anser bäst liksom förvaltar det här arbetet. Men traditionalister handlar inte bara om, för att komma till det, det handlar inte bara om tradition, utan det handlar om att man har en, så att säga, att det blir islam är mest en, det är inte en slump, utan det handlar ju om att de gillar hela det här patriarkala och få ha långa svepande burnuser på sig.
Strength, conquest, ja, all these things.
Det är häftigt.
Alltså, är det mot salafisthållet de går åt?
Nej, för de är mycket åt sufihållet. Salafister hatar ju sufis. De går mot sufihållet snarare.
Sufihållet?
Ja.
Men
då är det mer för mystiken. Ska säga,
för det som specifikt, precis, mystiken. För det som kännetecknar traditionalister är att i grund och botten anser de att det är ingen skillnad mellan religionerna. Alla religioner bygger på samma tradition. Och det har inte någonting med tradition i vår bemärkelse att det är traditionen att fira midsommar, utan det är traditionen att under Kristus, Mohammed, Madonnan, alla helgon, så finns det djupare sanningar. Och de går tillbaka till Isis och Osiris och till Zoroaster, liksom det finns till indiska gudar. De svärmar väldigt ofta för Indien. De här liksom, för där finns det, pratar man ju, eller pratar väl inte, men deras heliga skrifter är skrivna på sanskrit, som då är liksom det ur-europeiska språket och allt sånt. Och det är väl genom det också som en del traditionalism på det här konstigt paradoxala sättet, de kan bli muslimer, traditionalistiska, sufi-inspirerade muslimer, men samtidigt vara till exempel ex-nazister och sånt där. Jag har för mig, jag kommer inte ihåg alla namn i huvudet. Jag har sett till att kolla namn. Jag kommer inte ihåg. Men det finns en Ahmed Huber till exempel. En gammal nazist som blev muslim. Det fanns en som hette, som var Röda arméfraktionens advokat också, som till slut konverterade och blev någon sådär.
But no way, this is like not strange, but I'm more interested in how like the online movement, because it's like the online movement is very recent, and I can see how like there are some Muslims who have assimilated into the culture or integrated into the Western culture that basically have found themselves in alliance with a faction in the far right, like the Dark Enlightenment people. Mm-hmm. They both hate liberal democracy. They both like they see the society that has been like feminized, there is too much decadence and so on, and they're starting to become friends. Yeah. And there are people even from this Dark Enlightenment who are converting to Islam, but like hardcore, like they like Salafism, but they are more like eloquent in their language, they are like how to say, they have all the cultural references and so on, so they don't seem far away from the culture in this way, just value-wise perhaps.
Det finns ett konto, om man vill ha ett titthål in i den här världen, det finns ett konto på Twitter som heter Halal Newton, och det är ett meme-konto som gör memes om islam, fast i fördel till islam då.
Det finns ju massa beroende på vilken sorts sjuk humor man har, finns det ju massa både roliga och knasiga grejer på nätet. White Sharia, har ni sett det?
Nej.
Det är ju det sån här vit hetsuprematister på allvar som tycker att sharia, det är grejen, det ska vi införa.
Ja, men det överlappar med Halal Newton, för Halal Newton-kontot retweetar väldigt många västerlänningar som har konverterat till islam.
And they hate like homosexuality also.
Ja. Fast de
konvertiter
har
ju alltid värst. Eller
vad sa du?
Konvertiter är alltid värst.
Ja, de är extremast. Ja. För de har ju mest att bevisa.
De blir salafister.
Ja, alltså många terrordådsmänniskor är ju konvertiter. Det är inte en slump.
Nej, men eller hur? Ja. Och ingenjör.
Ja.
Varför är det ingenjör? Det har jag inte fattat.
De gillar att bygga bomber.
Ja.
De gillar att lösa problem.
Fast det måste vara, det är spännande, det måste vara något mer bakom det där också. Alltså den här, redan 9-11 så var det ju slående att de som låg bakom det var högutbildade och från bra familjer liksom, allihop. I stort sett, så vitt jag minns. Och just gärna ingenjörer och sånt där.
Är det inte att vi bara saknar riktning? Och när man saknar riktning så finns det stor risk att du blir nostalgisk.
Så kan det
du bli en nostalgisk aktivist. Det är ju vad Dark Enlightenment-människorna håller på med. Det är vad de här nya islamrörelsen håller på med. De är nostalgiska aktivister.
Okay, but if we try... Yeah, I see you have a point there. But I guess we can even still man their case a bit more, maybe. Ja. So, Torbjörn, ja. If you will try to like... put yourself in the shoes of these people and see what could be appealing when it comes to these like Bronze Age, ancient Greece and like Middle Ages and so on, that people, young people could be missing in today's society or culture.
Det är machokulturer. Är inte det viktigt? Eller hur? Det är inte många unga tjejer som går igång på.
Nej.
Du är en av de mest besynnerliga av de där filurerna, den här Bronze Age pervert.
Ja.
Det är verkligen det.
He's one of the famous figures.
Det är
he wrote a book.
Men man fattar inte om det är skämt eller allvar, tycker jag.
It's a part of it as well, ja. I think.
Det är liksom sån här konstig dubbelironisk och samtidigt helt allvarlig. Det är jättepretentiöst och jättetöntigt, eller? Jag vet inte. Okej, kanske inte, men ganska tönt i alla fall.
Ja.
Men man får ju vision. Vad säger du? Online-kulturen gör att det blir så där att det finns olika lager på hela tiden. Mm. Så att dubbelironi och så ibland allvar och ibland.
But yeah, it has an aspect of troll culture in a way that you are not able really, because here you can say if you are trolling often, you can say the sickest stuff. You know, and then if somebody really pushes you on it, I'm like, this idiot, he thinks that I'm like serious. You know what I mean? And then sometimes you throw in a bit of trolling, but also a bit of like ideological radicalism.
Man fattar ju också att det är kul, för det finns ju så fruktansvärt, alltså en så stor del av vår officiella offentlighet är så otroligt tillrättalagd och tråkig och ointressant på alla sätt man kan tänka sig. Så jag kan ju verkligen förstå att inte minst då yngre personer som har lite mer testosteron eller vad det är de har för någonting och så vidare, att man liksom, man blir frustrerad och man liksom går igång. Samtidigt, det är ju någonting som är patetiskt med det där, är att det är ju passivt samtidigt. Det är ju bara liksom, jag vet inte, det är ju inte någon riktig. Så kanske vi ska vara glada då att de inte går ut och börjar träna och greja på riktigt, men för att de flesta gör väl inte det, de gör väl ingenting.
Eller? I think they do. This is why they are a bit different from like the incels, for example.
Okay, jag kopplar nog ihop dem lite mer.
Well, they are not really, because the incels, they are much more about self-loathing, that they are like basically they are undeserving and like they are ugly and things like that. The others, like they are more the idealized power and strength and try to aspire to that a little bit.
Omar, vad är det som gör att inte du dras till den rörelsen? Det känns som om du är ju ändå tycker att det finns någonting som är smickrande.
Well,
alltså, man kan ju vara fascinerad av någonting. Jag tycker att man kan bli intresserad och fascinerad av alla möjliga saker utan att själv vilja ansluta sig till dem. Alltså, jag har läst under alla år och även skrivit en del massor om både traditionalister och islamister och så vidare och allting.
But I can see the appeal though.
Men det är ju bra, det måste man ju fatta, men man behöver inte dras med själv bara.
Men skulle like det kunna varit den unga Omar, den unga Omar som är 17-18 år, som är väldigt visionär och så, som är väldigt bokstavstrogen,
I could have been drawn into that, yes, I think. But I think it can be fascinating in the same way that we watch, I don't know, violent movies and so on, or like read like you know, Homer.
Ja.
For example, it's like super violent but also super exciting at the same time.
Yeah. Jag tyckte ju när jag var i tonåren då, och man började läsa tidigt, så tröttnar man ju också snabbt på vanliga böcker. Jag läste jättemycket såna här allt sånt där som man då tyckte var farlig och spännande och förbjuden litteratur, Marquis de Sade och så vidare, och jag tyckte det var jätteintressant att läsa alla möjliga typer av udda saker och konstiga saker och utmanande saker. Precis som med musik, att jag gillade mer och mer sånt där som andra inte gillar. Liksom. Är det inte lite så med en del av de här rörelserna också? Att, var du religiös när du var ung? Jag kommer inte ihåg.
Ja, jag var superreligiös.
Okej. Okay. Men salafist eller något sånt där? Eller var du med i någon rörelse?
Nej, inte nödvändigtvis salafist, men konservativ. Väldigt konservativ.
Jaja.
Ja.
Mm. Det är jätteintressant att ha sån erfarenhet. Jag har aldrig haft någon sån. Jag har aldrig varit politiskt engagerad eller religiös eller någonting. Däremot har jag alltid varit jätteintresserad av alla de här olika
sakerna.
Det är fascinerande, för att saker ställs liksom på sin spets på olika sätt. Det är intressant det är intressant att bekanta sig med de här extrema sakerna, för man kan liksom via dem också, man kan även få på något sätt bra infallsvinklar på saker och ting, och för liksom förstå saker.
Yeah.
Om man bara hela tiden befinner sig i mainstream, så tror jag man tappar liksom orienteringen. Det är som att bara köra i mitten på motorvägen hela tiden. Man ser ingenting, man fattar ingenting av landskapet eller någonting.
I think a lot of like secular and irreligious people in the West, they often don't really understand what religion means to deeply religious people.
Nej.
And this is something that I can see that a mistake that a lot of people make, that they quite often don't really think that religious people really believe in what they say they believe in.
Jag tror att du har en jätteviktig poäng där. Jag tror att det gäller ganska många olika typer av trosystem, och jag har en känsla av att särskilt, kanske jag överdriver, men ganska hög grad svenskar har svårt att förstå att man faktiskt kan vara djuptroende muslim eller hängiven katolik eller någon annan grej, hindu liksom, sånt där. Det, jag tror att folk verkligen har svårt att fatta det. Man tror att det är någon sån här, någonting som ligger på ytan,
yeah,
som man kan välja bort som man vill. Liksom.
Så du menar att miljöpartister, de tror på det de säger? För det är
skrämmande i och för sig.
Ja,
eller hur?
Det är det jag tänker.
Man kan ju fatta om att salafister tror på det de säger, men, ja, men i alla fall sammanhängande på något sätt, men ja.
Yes, it's something like you say, but it's also like it's interesting that even among like people who, some people who are on the left and anti-racist who really get upset about like criticism of Islam, for example,
ja.
Who really want to defend Islam, and I've had like conversations with people like, and I remember one guy, Vänsterpartist, we had a discussion about basically Islamic beliefs and stuff. Then in the end, a politician in Norrköping. In the end, he just like looked at me and told me, but Omar, we can't really believe in these things. These are just like, you know, old dusty books.
Mm.
And I told him, you know what? Come with me right now to like our Syrian and Iraqi friends, and I want you to tell them that the Quran and the Hadith and so on, like you think that you believe in it, but actually you don't really believe in it.
Ja.
And see the response.
Jag skickade ju en screenshot på en tweet till er häromdagen.
Right, det var roligt.
Alltså då var det någon som hade skrivit, vad var det? Det var någon som hade skrivit, Islam är värre än medeltiden. Och så hade någon annan skrivit, hur kan du ens jämföra medeltiden med islam?
Nej, det var ännu roligare.
Ja, det var jätte-CP.
Men jag är lite nyfiken på en sak. Och är det just någonting med oss svenskar som gör att vi är, alltså på något sätt, att vi är resistenta mot att verkligen tro på att andra människor kan vara djupt religiösa? Eller vad är det som gör med oss att vi har svårt att kunna föreställa oss att, precis som du säger Omar, att man inte tror, alltså att man är så pass religiös.
Det är nog inte bara svenskar, det är nog väst överlag.
It's too far away from because in a way actually it is pretty interesting. I remember when I was like really super religious, it almost feels like I was living in a different simulation. You know, I had a totally different worldview. I really believed that there's Allah and there's like this purpose with this life. It's a test, and I'm either going to hell or heaven. And when I talk to him, he listens to me and answers my prayers and
so on.
I lost that, and then I'm living in another simulation now.
I den här musikskolan där jag gick så var det väldigt många frireligiösa elever som var baptister och sånt där. Och en av mina bästa vänner från skolåren, han växte upp i en jättereligiös kristen familj som var med sen i Livets ord och allt sånt där. Och han sa att, förklarade för mig en gång efteråt att ja, men när man lever i det där så det är som att leva i en egen värld. Man utanför förstår inte, vi läser våra egna tidningar, vi har egna nyheter. Vi liksom, man tror på det här och tolkar allt utifrån det liksom, det är jättesvårt att komma ur det liksom.
Yeah, I think it's not just even like the isolation. Like I could read things also that is outside of my culture, and one can say in retrospect, yeah, it has affected me in some sense. But at the same time, I saw everything from like the scope of like how the reality is in my head. So it was, and it really feels like a parallel universe. So I understand that people who live in a different universe and never visited that other universe don't understand that
fast,
at all.
Fast då kan man ju säga, om man ska spetsa till det hela lite, så är det ju så att kanske egentligen alla lever i sådana universum.
Exakt,
och inte minst svenskar då, som svenskar som tror att de inte har någon kultur och att alla i hela världen är likadana som svenskar. Jag menar, det är personer som är så totalt isolerade mentalt och sån total brist på självinsikt att man blir desperat om man stöter på någon sån, kanske i Miljöpartiet till exempel.
Ja.
Men är inte vi minoriteten här?
Vilka?
För att hinduer skulle ju förstå muslimer mycket bättre.
Vi tror att gälla.
Jo,
men varför skulle de förstå det?
Nej, men de förstår att de kan tro på scripture. Det tror jag de kan relatera till.
Fast hinduismen är inte skriftbaserat på det sättet, så det tror jag inte du ska vara så säker på.
Nej, okej, strunt i scripture. Men är du hindu så tror jag du kan förstå hur man kan vara en devout muslim.
Ja, det kan man förstå, men det tror jag att även en pingstvän kan förstå.
En pingstvän också.
Muslims don't understand.
En hängiven religiös person kan förstå att en annan kan ha en sån världsbild, like, det tror jag.
Men tror inte, kan inte muslimer förstå att andra människor kan vara religiösa?
Jo, absolut. Yeah. But more like that part, yes, but they would not relate to how the religion is. Like they can very much understand the religiosity of Jews and Christians. They kind of believe in like at least the basis.
Okej, men de kan empatisera med religiositet.
Men ändå på ett ganska abstrakt plan, för det innebär inte att man förstår vad den här religiositeten går ut på, eller hur? För religiositet kan ju ta sig väldigt olika uttryck. Om du nämner hinduismen till exempel, så det är ju mycket mer än, vad säger man, den är en ortopraxi håller de på med. Det handlar om att man ska göra rätt handlingar. Det är inte så mycket text. Det där med text är nog engelsmännen som har, eller de har ju texten att
de är
gamla.
Det var
men
fel
det handlar
om
mycket
att säga
mer, nej men absolut, ja. Men man kan ha det på så olika sätt. Vi har ju inom själva kristendomen har vi ju så att säga en, vi har flera uppdelningar liksom, men vi har ju en grunduppdelning på något sätt mellan, om vi sätter parentes runt om ortodoxa så länge, mellan det katolska och det protestantiska. Där det protestantiska är så att säga utvecklat ur eller avknoppat från det katolska speciellt. Där har man ju fullkomligt olika syn på vissa väldigt grundläggande saker.
Jag tror det Askan försöker säga är att religiösa personer förstår religiösa personer bättre än vad de förstår icke-religiösa personer.
Ja, det tror jag stämmer. Det
alltså
tror jag stämmer.
Att om man träffar någon som säger jag tror inte på någon gud alls, det blir ju en clash. Vad tror du på då? Nej, jag tror inte på någonting. Jag tror på...
Jag har en kompis som bor i Egypten som är väldigt kristen. Och han säger att det underlättar verkligen där, för han har lätt att komma överens med folk, för att de fattar, även om man inte är muslim eller för den delen kopt eller något sånt där, så alla fattar, jaha, vet, du hör till den här gruppen, okej, det är bra.
Well, the religion like worked that well the whole time, like because here, like if you meet somebody and you know that they are a Muslim, you say salam alaikum and like they answer you back, you kind of right away know what kind of like worldview you share a worldview, you share common values and so on. It's like very easy to like be able to like deal with each other in that sense. But if you meet a Hindu person who's like trying to protect a cow, As a Muslim you'll be like, what the fuck is going on?
Det är faktiskt sant. Jag har bott i Indien och jag kommer ihåg att jag, det är mycket konstigt som pågår, ja, som du inte vet om. Så jag kommer ihåg att jag som liten, och min familj var inte så religiös alls, men att jag tänkte att, fattar de inte att de har fel?
Ja.
Och vi har rätt.
Jag måste berätta, det är ganska lustigt. Jag var väldigt mycket på Kuba i början på 2000-talet, för jag var ihop med en kuban då. Så jag var kanske 10-12 gånger där, och långa omgångar.
Spännande.
Och, ja, och ute på landet på östra Kuba, så det var verkligen hardcore Karibien.
Kubanism.
Ja, helt det var en, jag skrev en bok om det. Men jag vet att ibland kände jag så här inför saker och ting, att jag liksom bara ville säga till så här, jag försökte förklara det för någon men förstod inte vad jag menade. Så här, det känns som att jag befinner mig i någon sorts kulisser här, att ni alla bara spelar. Man kan ju inte vara så här. Det går ju inte att vara så här. Och sen visste jag att det var på riktigt, men det blir liksom, det blir väldigt ansträngande efter flera månader.
Det är som en Truman Show, fast Truman vet nu att det är en kuliss här.
Ja, men ingen annan vet det.
Ingen annan vill säga till honom att, ja.
Men är inte det den västerländska sjukdomen egentligen?
Which is?
Att vi på något sätt innerst inne ser allting som en Truman Show. Vi har övertygat om oss själva att vi är objektiva.
Det tror jag stämmer.
Objektiva observatörer av en verklighet som utspelar sig. Och lyssnar vi tillräckligt mycket på vår rationalitet, så här klassisk Kant, så kan vi på något sätt, i alla fall åtminstone få någon sorts förståelse av det här spektaklet som spelar sig här ute. Så vi har ju egentligen inne i våra skallar, hur säger man detached på svenska?
Frånkopplat kanske?
Ja, vi har frånkopplat oss själv verkligheten, från verkligheten, och gett oss själva en sorts objektiv observatörstatus.
Det är det antropologer.
Det stämmer i jättehög grad, och det är väldigt märkligt.
Ja, men, och det här kan du faktiskt se, du nämnde trollkultur, och att det är ingenting nytt. Alltså allt, om du analyserar trollkulturen som en konstform, så ser du att det här började i början av 1900-talet. Hur konsten ändrade sig till att bli ironisk, till att bli relativiserande, till att bli dehumaniserande, och att man började observera en sorts alienering. Det kan du se, ta Marcel Duchamps, den här pissoaren. Det är ju bara ett enda stort stycke ironi alltihopa. Så det här antitraditionella ser du redan där. Och
det är också, det är, absolut, men det där är jätteintressant. En del, jag tror inte att Duchamp bara skämt. Jag skulle vilja påstå att väldigt mycket av det han gjorde har blivit väldigt fruktbart. Men sen, precis som med all annan konst, inklusive impressionism, så blir det ju hötorg efter.
Vad sa du? Det blir hötorg?
Det blir hötorgsk konst. Det blir, liksom, det blir banalt och det blir upprepat. Liksom. Det är ju över 100 år sedan han gjorde sina grejer nu.
Ja, men det är ingen slump att kubismen kommer i modern...
Men Ashkan, before just we move on from this part, I have to like go... Like,
alltså, vi måste gå tillbaka till konsten sen, för det är spännande.
Ja, det kan vi gå tillbaka till. Men in defense of Western culture though, I think even if like we like Western culture has the idea that they are objective and just observing reality and so on, but at the same time culture is like here is way less dogmatic. Because at least you have a discussion about, like, you know, there is a discussion, people disagree, some people disagree, and like there is a debate about it and so on. But if you go, for example, to like Muslim countries, to Egypt, it's like super dogma. And they are all convinced that we are wrong here, you know, that they are right and we are wrong. And that's it.
Men säger inte vi samma sak om religion här i väst?
Jo.
Vi är väldigt dogmatiska kring religion.
Not in the same degree,
jo,
at all.
För att vi har gett vår vänstra hjärnhalvas fakultet, rationaliteten, vi har gett den en gudastatus. Och så ser vi att allt som inte går att köra igenom den här fakulteten är irrationellt, därför alltså dumt och korkat.
Absolut, fast sen vill jag nog påstå att när du pratar om väst så pratar du också om nordväst egentligen, eller hur?
Nej, jag pratar egentligen om alla länder som har anammat hellenistiska institutioner. Så det är från
Ryssland.
Ja, men de har väl gått sin egen väg. Det är ju inte en direkt utväxt ur det grekiska arvet, alltså, romerska arvet.
Okej, men det här är verkligen ett sidospår, men om man ska vara riktigt sträng så är ju hellenistiska arvet är ju jättestarkt inom islam och inom den delen av världen. Ja, men... Det var ju hellenistiska institutioner som det ottomanska imperiet tog över och byggde vidare på. Hellenistiska via romarriket och så vidare och via Bysans naturligtvis. Men ändå, det är ju där på något sätt kontinuiteten finns.
Korrekt.
I Egypten var hellenistiskt Syrien.
Ja, men de man använde aldrig tryckpressen. Så de kunde inte
fast det är ju mycket senare.
Det är mycket senare, men det är en lång tidslinje. Men de gick aldrig full hellenistic retard. Vilket vi okej, nordväst då, har gjort.
Ja, för jag skulle säga att det viktiga här är protestantismen. Det är riktigt, det är verkligen grunden. Protestantismen...
Ja. På modernismen, ja.
Ja, och det är nordvästra Europa. Det är därför woke slår igenom så mycket här.
Håller med.
Det är därför vi tror att liberalism är det enda normala. För liberalism är ju sekulariserad protestantism. Stort sett rakt av. Det är individer, det är eget ansvar och så vidare. Allt det som protestantismen bygger på. Man ska läsa själv, man ska ha sin personliga tro och så vidare.
Ja,
och så är det ju inte i katolska länder.
Nej, jag håller med.
Så Sydeuropa redan, som jag ändå tillhör Västeuropa, hör inte till det här.
Ja, men okej, håller du med mig om att det är en lång utveckling mot kompartmentalisering? Att man bryter ner allting till så få beståndsdelar som möjligt. Och så försöker man bygga upp en helhet utifrån det. Det är ju vad byråkrati går ut på egentligen.
Ja, fast så få som möjligt. Jag tycker det verkar mer som byråkratin formerar sig på ett fullkomligt sinnessjukt sätt. Speciellt idag med alla HR-avdelningar och kommunikatörer och så där. Det finns väl fler sådana människor nu på ett universitet till exempel, antar jag, än det finns forskare många gånger. Jag kanske överdriver, men väldigt många i alla fall.
Ja, men är inte det samma sak? Du har HR för att du bryter ner människor till någon sorts beståndsdel.
Ja, kanske.
Och
kanske.
Så ska du organisera dem.
Ja, visst, absolut. Om du ser det så, absolut. Det kan man säga.
Ja, men min poäng är i alla fall att den här rationella observatörstatusen, där allt annat är bara ett spektakel här. Absolut. Utanför, det kan du ju koppla an till protestantismen också.
Ja, protestantism, upplysning, Nietzsche, Freud.
Exakt.
Och så liberalism som en sorts liksom oreosås på allting.
But, Torben, this is something that you talk/wrote about, that basically it's naive to think that our politics today is not affected by religion.
Ja.
Can you talk about a bit more about that, especially when it comes to politics? How is our politics religious in Sweden, for example?
Alltså själva alltså på väldigt grundläggande plan, själva människosynen, synen på personer som tron att alla är individer med eget ansvar, med förmågan att själva liksom träffa rationella beslut, som är liberala synen på människan, kommer från protestantismen. Det är en fortsättning på det. Liksom. Protestantismen är det genom tron alena. Du ska själv läsa Bibeln. Du ska själv liksom ta ansvar för din tro, för dina handlingar och allting. Det handlar jättemycket om samvete och skuldkänslor och sånt där. Som Ingmar Bergman-filmer, det är väl liksom den sista stora konstnärliga utgjutelsen av det arvet i Sverige. Liksom. Så det är helt enkelt på det enkla planet. Ganska mycket av det här hur man hanterar miljöfrågan till exempel här på ett sorts symboliskt sätt tycker jag verkligen är uppenbart religiöst. Den här extremt fascinerande och intressanta Greta-fenomenet till exempel, som man knappt vågar prata om, för folk blir ju verkligen, verkligen arga om man inte
Är du emot Greta? Eller vad menar du?
jag är emot den typen av förenklande, konstig sån här massmötespolitik. Jag tycker att det är, jag tycker inte att det är bra.
Men
jag skulle till och med gå så långt som att säga att det finns en fascistoid tendens i detta att hålla på att bygga
politik. Oj, ser du att Greta är fascist?
Nej, absolut inte. Men däremot så att det finns en fascistoid tendens i detta att bygga politik kring massmöten, entusiasm, någon sorts nära uppslutning kring enkla slagord. Man utesluter alla möjligheter till nyanserad kritik och diskussion.
Men hon säger ju bara lyssna på forskarna. Det finns väl inget religiöst i det?
Fast det gör det ju visst. Speciellt om man inser hur knasiga forskare mellan möjliga olika typer av uppfattningar. Ja, jag förstår det. Du är ju forskare själv dessutom, eller hur?
Ja, så eller före detta forskare.
Men du vet hur osams folk är och hur de slåss och hur irrationell man kan vara när det gäller prestige och position.
100%.
Ja. Det kan man ju vetenskapssamhället.
De är extremt religiösa. När de är övertygade av sin egen data så blir de extremt religiösa och väldigt svårt att backa.
Jag kan tänka mig det.
But if we go back to like Protestantism and how it affected politics, but has this something that has worked well for the West or has it become dysfunctional?
Det har funkat jättebra. Absolut. Mm. Jag menar hela holländska och brittiska imperierna och hela vårt välstånd och allting bygger ju liksom på det här.
Is it still working well?
Nej, inte riktigt. Jag vet inte. Alltså det är svårt att veta just nu. För att jag tror att man ska inte låta sig luras av de här kortsiktiga strongmen i Ryssland och Kina och sånt där. Det är inte säkert att deras grejer håller. Det som är fördelen med vårt system, eller våra system då i Nordeuropa och Västeuropa och Nordamerika, det är ju att de är ändå ganska tåliga för... klarar att hantera ganska stora konflikter och så vidare. Det ser vi ju nu, liksom, det har varit fruktansvärt stora motsättningar och konflikter i USA, i England, i Holland nu också för övrigt. Tyskland får vi väl se hur de kommer att hantera det här nu. I Sverige har vi liksom någon sorts konstig pågående konstigt känslomässigt hämmad samtidigt som den är lite småhysterisk konflikt hela tiden, där det är väldigt, väldigt svårt att prata sansat om komplicerade frågor som kanske inte nödvändigtvis har enkla svar. Det är väldigt svårt att hantera dem i Sverige. Kring till exempel religion och sånt där, det här med islam, det är ju slående hur otroligt svårt det är att få till något vettigt, i mina ögon i alla fall, vettigt samtal varenda gång det har varit, när det var Charlie Hebdo. Jag såg att det var en intervju i Expressen igår med redaktören för den, olika terrordåd, olika, ja, eller den här jäkla Paludan med sin koranbränning och såna här saker liksom. Det är väldigt, 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 det har blivit bättre och bättre, men det är inte riktigt, det funkar ändå inte riktigt tycker jag. Och jag vill tillägga då att en stor anledning till att det blivit bättre, det är ju att det finns en del vettiga, inte minst, jag tror egentligen generationen före er, de här kurdiska tjejerna, de var tuffa och bra. Sakine Madon och Dilshad Emirbagsten på den tiden, de höll på, Gulan Avci och sådär, inte kanske så mycket debatten, men de har varit väldigt, ja, Amineh Kakabaveh,
Martin Ådahl.
Ja, eller hur? Den kurdiska tjejen. Nej, men det är liksom det, för det finns, det är ju väldigt få här som har klarat och...
Okej. Du har lyssnat så här långt. På sista måltid. En mycket fin radioprogram i Sverige. Du tycker det är mycket trevligt. Men, min vän, lyssna på mig nu. Du har inte betalat biljet på klubb Gista Måltid. De har blate grabarna dom behöver pengar. Flis. Lax. Stolar. Dirabilar. Lix hotel. Du vet. Du måste du betala om du ska lyssna mer. Du får många fler avsnitt också. Pakiet erbjudande, helt enkelt. Les i beskrivning för avsnitt, där det finns information för att bli medlem på klubb Gista Måltid. Det kostar som en mycket liten kafé latte ute på torget. Per månad. Let som en plet. Tak, min vän.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.
That's what you'll feel with Bowl and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowl and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowl and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowl and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.